Hej och välkomna till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Frans Kempe heter jag, jobbar som pastor här i församlingen. Jättekul att se er idag. Idag kommer vi ha lite speciellt med musiken. Vi har pratat om att ha någon gång när vi har församlingssång. När vi använder vår orgel till max. Vi har Nils Fling som är jätteduktig på det. Så han har fått uppdrag att köra en liten kavalkad av olika sånger. Vi var med och sjunga. Så här. Texten kommer att komma upp här på sidorna. Ska man följa med, men vi kommer att sjunga nummer 10 till att börja med. Innan dess tänker jag läsa lite igen. Jag tänkte läsa den text vi kommer att gå igenom nu under predikan. Från Matteus 28, 34 till 40. Och sen ska vi be för gudstjänsten. Så här står det. När fariséerna fick höra hur han hade gjort saddukéernas svarslösa samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Tack Gud att vi får samlas här idag. Tack för att vi får vara bröder och syster här och samlas och tacka och ära dig för att du är underbar. Du är våran Herre och våran Kung, Herre. Vi vill lyfta upp dig idag och be att du ska vara med under sångstunden, under predikan, under gemenskapen. Låt det vara en stund när vi får komma närmare dig. Du vet var vi kommer ifrån och vad vi behöver. Och be att du ska möta oss på det sätt vi behöver just idag. Jag ber om det i Jesu namn. Vi kommer att sjunga nu. 10. Lov, ära och pris ska det vara. Vi kommer att sjunga nummer 89. Och vi kan ta upp kollekt samtidigt där. Och kollekt har vi också Swish, den som vill. Kom upp nummer här. Och om man vill ge kontant kan man göra utgången eller fikat någonstans.
Thank you.
Så då ska vi köra igång med predikan, och som sagt vi ska prata om vad innebär att älska Gud från Matteus. Och vi var hemma nu, hela familjen har träffats. Vi hade begravning för min pappa, och en av sak vi pratade om under det här när vi samtalade, men hur älskar man varandra? För man älskar ju varandra på väldigt olika sätt. Och ja, samtidigt, hur var min pappa? Man älskar de praktiska handlingar. Han hjälpte alla. Det var som hans kärleksspråk var att göra gärningar för varandra. Och vi har ju väldigt olika sätt vi älskar varandra på. Vi visar det på olika sätt, för vi är olika. Och det är en fördel, för om alla ska vara likadana så var, ja, kanske jättesätt är jättesvårt också. Så jag tänker, innan vi börjar kolla lite grann på innebär att älska ut från texten, tänker jag ge er en fråga som ni kan prata om, bara ni som sitter varandra så här. På vilket sätt älskar du bäst? Har du någon sätt du, men det här visar jag kärlek på? Kanske till mina barn, eller till min, den man har kär, eller sina vänner. Har du något speciellt sätt som... Det här är ju bra ändå att veta om varandra. Som församling, som människor här, så är vi väldigt många olika. Vi är på olika sätt. Man brukar säga ibland, prata om kärlek i fenspråket. En del gör med tjänster. En del gör med fysisk beröring. Med bekräftande ord. Kvalitetstid. Vissa med gåvor. Alla de här fem sakerna är jättebra. Vi behöver göra det på olika sätt. På den vi möter. Men en del har... Det här är mitt språk. Och hur når vi dem på det sätt jag behöver? Låt oss gå till texten. Matteus 22, 34-40. Jag ska läsa en gång till här. Sen ska vi gå lite, ta lite delar från de här och prata om de här. Så här står det. En gång till. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: Herre, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Vi kan gå till nästa bilden här. Här kan vi se Jesus, hur han fungerade i sitt samhälle. I Jesus samhälle så under tiden fanns det flera olika religiösa grupperingar, kan man säga. Och de här grupperingarna, de var lite motsatser ibland och stred om vissa frågor mer eller mindre. Och så här bilden, så det var säkert så där. Man vet de som är i kanske Mellanöstern. Så när man visar att man är upprörd mot varandra, så är det inte som kanske vi i Sverige säger, ja men nu är jag arg, så här. Och sen, där det visar man ju känslor öppet och det är ganska hett till. Men Jesus, han är väldigt duktig på att mitt i sitt sammanhang att möta människor på det sätt de behöver. Det finns två grupper som vi möter i den här texten. Första gruppen är en grupp som han har avväpnat. Han har haft en diskussion kring uppståndelsen efter livet. Det var saddukeerna. Det var en grupp som var, om man skulle tala i dagens sammanhang, liberala. De följde de som regerade i romarriket, var trogna dem och ville komma närmare dem. Var inte folkets favoriter. De var lite så här, försökte vara till lags för romarna då. Och de trodde på vissa saker. Och vissa saker tror de inte på alls. Så uppståndelsen från de döda, det tror de absolut inte på. De tror det på de fem, ja men lagen tror de på, men inte annat. Så Jesus möter den gruppen och den frågan kommer upp. Vad tänker ni kring uppståndelsen och de döda? Och han avväpnar dem med ett bibelord och säger att vår Gud är en Gud för levande, inte döda. Och de går därifrån, vet inte vad de ska svara. Sen kommer nästa grupp, fariseerna. Som är folkets grupp, kan man säga. De som var konservativa. Och de trodde på lagen och de alla samlade lagar efteråt, så här, traditionerna. Det var de skriftlärda, de som visste vad som stod i Bibeln, kan man säga. De fick ju höra det, att men har Jesus besegrat dem, så kom de till honom med en fråga utifrån dem. Men vilket är det största budet då? Vad är det som, ja, som är viktigast? Och man kan ju säga, de vill ju försöka få honom också på fall. Försöka överbevisa honom, diskutera, men att nu har du fel faktiskt. Och sen lägger Jesus fram den här bibelstället som är taget från 5 Mosebok 6 och 5 och 3 Mosebok 19 och 18. Han tar 2 bibelställen och så för dem samman och säger, det här är grunden för allt egentligen, det vi tror på. Kärleken till Gud, kärleken till varandra och oss själva. Så vi ska kolla lite grann på de här delar av texten, vad han menar. För man tänker så att, vi kan ta nästa bild. Först och främst, att älska Herren. Samma tak som vi säger att älska varandra här är en utmaning, för vi är olika. På olika sätt, hur sker det? Om man säger att du ska älska Herren av allt du är, det är jättebra, men hur är det i praktiken? Hur kan du visa att du älskar Gud? Och hur kan du visa att du älskar varandra i praktiken? Det hör ihop. Så han lägger upp egentligen 2 ord här. Kyrios, Herre. Och agape, det är kärlek. Vi ska kolla lite grann på de här orden. Det är grekiska ord för de som inte kan grekiska. Inte viktigt att veta om dem egentligen. Men kyrios betyder att en mästare. En slags relation med en överhet. Man säger kyrios till någon som var ungefär som engelska sir. Eller en respektfull vördnad mot någon som är över dig. Vi har pratat tidigare om hur vi har en relation med Gud som mästare och tjänare. Det är den här slags relationen vi har på det här stället. Herren som vår mästare. Och bara man säger så ordet Herre, så är det ju ett svårt begrepp idag. Om man skulle ta det utanför ett sammanhang skulle vi inte förstå det. Ska vi säga en man kanske? En stilig herre? Som ja, med hatt kanske på sig och ja, kavaj och så. Men här är en helt annan begrepp. När vi döper så brukar vi säga, vill göra Jesus till din herre i ditt liv? Och då svarar vi oftast ja på den frågan. Vad det i praktiken innebär så har vi inte en aning om egentligen. Det kommer senare. Men det här är någonting som handlar om att vi ger någon respekt och vördnad för att man är värdig. Och Gud är värdig. Han är värd vår respekt och vördnad. Och det handlar om att låta Gud vara herre över hela ditt liv. Och det här sker ju i omgångar. Man brukar säga att vi är som personer är som ett hus med många olika rum. Och genom våra liv så brukar vi öppna dörr efter dörr efter dörr. För Gud vill komma in och städa ut saker och ting. Jag vet inte hur det ser ut i dig, men det kan finnas rum i ditt liv som du behöver städa ut. Det brukar vara så ibland. Och bara begreppet här att älska en överhet är ju inte lätt. För det beror på hur är din relation med Gud. Ser du Gud som en arg farbror som förstör ditt liv? Det kan man göra ibland. Så det är svårt att älska den personen. För har man någonting som blockerar. Jag kan inte ta dig som herre, för jag förstår inte vad du gör för mitt liv. Och det är någonting vi vill växa i. Men att vara Jesus herre, den här mästare tjänare relationen, är ju bara en del av Guds relation med oss. För det är också så här, det är en slags kärleksfull relation som inte bara handlar om att han är min herre och jag är slav och gör som han säger. Punkt. Men det är en kärleksfull relation med någon som bryr sig. Den perfekta chefen. Jag vet inte när ni som arbetar, så är chefen oftast en speciell person som man kan ha olika slags relation med. En del har väldigt bra relation med den, och en del har inte alls bra relation med den, och ibland är chefen inte alls bra om man vill byta jobb. Det är någonting man lever med i sitt arbetsliv också. Har jag en bra chef för mitt arbete? Kan jag lita på den? Bryr han sig om jag skulle komma med en fråga i mitt privatliv och säga, men nu behöver jag vara ledig? Eller bara nej. Och då kan man säga att Gud är den perfekta chefen. En person som tycker om sitt företag, vilket egentligen alla människor i hela jorden. Och han vill mig väl. Han är villig att lyssna på mig när jag kommer till honom. Han är inte upptagen. Han finns där för mig. Och han vill mitt bästa. Vill hjälpa mig där jag står i. Så det börjar egentligen med att Jesus, vad ska vi göra? Vi ska älska Gud för att han är värdig. Också för att han bryr sig om mig. För det börjar inte med att jag måste närma mig Gud. Men det är så att Gud kommer till mig. Ungefär som man står i ett jobbsituation, inte vet vad man ska göra, och chefen kommer till en och frågar, hur går det? Jag finns där för dig. Vill ha hjälp? Och det är så med Gud för oss. Han står och knackar på dörren. Vill ha hjälp? Jag finns här. Släpp in mig. Så kyros. Sen det andra ordet som är agape. Många har hört det namnet. Det är ett av grekiska namnen för kärlek. Det finns väldigt många olika namn för grekiska för kärlek. Vi har kanske ett ord, kärlek. Men i grekiska finns det olika som eros, som handlar om den här sexuella kärleken till varandra. Romantiska kärleken. Vi har philos, som är broderskärleken. Mellan bröder, syskon, systrar. Vi har också en annan som heter storge, som är egentligen familjen, kärleken i familjen. Det finns olika begrepp egentligen för kärlek, hur vi ska älska. Och om vi tänker så att det här är egentligen en förbundskärlek, en kärlek som är mellan egentligen Gud och mig. En kärlek som är att älska människor, älska oförbehållsamt, oavsett omständighet. En kärlek som är ren, som finns där oavsett vad man gör. Den kärleken som egentligen bara Gud kan ge oss. Att, och vi ska älska för att Gud älskat oss först. Han har gått för att visa oss hur man ska älska varandra. Han dog för oss. Han offrade sitt liv för oss. Och ville egentligen ge allt för oss. Oavsett vad vi har gjort. Den här kärleken som går över alla gränser. Det finns inget stopp för den. Den kärleken ska vi älska Gud med. Den här agape-kärleken. Och det här är en kärlek som också Gud ger oss. När vi också ger respons till honom. Att vi bör älska Gud oavsett hur vi känner. Hur vi står inför. Och det är inte alltid lätt. Om man tänker på våra vanliga liv, att kan vi älska någon som har gjort illa oss? Som har förstört i våra liv? Som vi inte tycker om? Och Gud säger till mig att den här kärleken, den kärleken oavsett omständighet, den kärleken ska du älska mig. Det är inte lätt. Och på ett sätt är det ju att älska Gud, för han är perfekt. Han är den vi ska nå mot. Och det handlar om vår relation med honom. Desto mer vi lär känna honom, desto mer kan vi älska honom för att vi förstår vem han är i våra liv. Vi kan gå till nästa bild. Vi ska älska Gud. Hur ska vi göra det? Med hela vårt hjärta. Hela ditt hjärta. När man pratar i Bibeln om hur Gud ser på oss människor, så brukar han säga att Vi är en ande, själ och kropp. Olika aspekter av en enhet. Och när man sen går in på vissa ord som, så här, som hjärta, så har det ju ett betydelse som är mycket, mycket bredare än vi har i vårat språk. Om vi skulle ta en, så här, en fråga så här. Vad innebär att följa ditt hjärta? Vad skulle du säga att det betyder? Ni kan prata bara kort. Vad innebär att följa ditt hjärta? Vad skulle du säga? Vad skulle det betyda i dagens språkbruk? Det här är ju ett begrepp som är ganska svårt och som vi kan prata om väldigt mycket. Vad innebär att följa mitt hjärta och alla olika åsikter vad det kan innebära? Det handlar också mycket om känslor. Så här, vad känner du för? Ja, men jag känner för det här. Men följ ditt hjärta då. Oavsett varför, men kör. Följ, kör. Och när man pratar om Bibeln om hjärtat är ju mer ett samlingsbegrepp av ditt inre liv. Vem du är. Inne på dig. Man skulle kunna säga att det är en samling av, en blandning av din själ och anden. Alltså det som är inuti. Och man brukar också säga det som platsen där våra känslor är på. Men där vi är. Känslornas, ja, platser känslorna finns på. Det är lite, om man, jag kollade på olika grekiska ord, vad betyder de här? Både hjärta och själ och förstånd. Och det är ganska liknande man, den betydelsen. Tanken är att hela ditt liv det handlar om. Men jag tänker i det här sammanhanget ska vi prata om lite grann om att det här är egentligen våran känsla, motivationen till varför vi gör saker. Alltså, vad är själva det? Motivationen som kommer sen till våra tankar, till vår identitet. Varför gör vi saker? Vad känner vi? Vad är själva syftet, bakgrunden? Och praktiskt innebär det här, om vi tar den definitionen, att det handlar lite om våra känslomässiga, att den vi är inuti. Så att vi ska ära Gud med vårt känsloliv. Hur kan vi ära Gud med vårt känsloliv, det vi har? Det är en stor fråga. En del är väldigt logiska, jag är en av dem. En del är väldigt känslomässiga. Och det är lite olika hur man gör det här på då. Men känslorna finns där. Det vi bär på finns där. Motivationen till varför vi saker vi gör finns där. Och man ska ju veta att ibland är inte allt känslomässigt logiskt. Och det är inte alltid sanning det vi känner. Och då hur ska vi kunna ära Gud när allt inte helt hållet vet vad som är sant? Det är en utmaning. Men det finns några saker som är bra. Och en sak att några diken kan man säga. Ett är att vi ska inte trycka ner våra känslor, det vi känner. Det blir inget bra. Gud gett oss känslor, han skapar oss på det sättet och vi behöver uttrycka det. En del har förmåga att trycka ner det och till slut blir det en explosion. Jag vet inte om ni känner igen det, att en del är så att man trycker, till slut exploderar det. Sen trycker, sen exploderar en gång till. Det är inte alltid lätt i en relation om man gör så. Sen finns det också en del som att man kan välja tillfällen när man uttrycker det. Det är inte alltid lätt. Men man kan hamna i den diket att vi alltid uttrycker våra känslor. Vi alltid säger vad vi tycker och tänker till oavsett vem vi möter. Det finns en del som kämpar med gränslöshet. Man har inga gränser hur man uttrycker sin kärlek till någon. Eller uttrycker sina känslor. Och det är inte heller bra i längden. Vi hittar en slags medelväg där Gud hjälper oss. Både att inte trycka ner våra känslor. Men också att ibland välja tillfällen när vi gör det. Och vi kommer att misslyckas i det här. Många gånger. Och mitt i allt det finns ju nåd från Gud. Att han hjälper oss i det här. Och ger oss en ny chans. Även om vi misslyckas. Man kan också prata med hjärta så här. Vad hänger vi oss åt? Hängivelse. Att ge sig själv till någonting. Vad hänger du dig åt? Vad vattnar du i ditt liv? I dina känslomässiga liv? För man märker ju så att när man står i en relation med någon, desto mer man kommer närmare personen, man börjar vattna på relationen, på de här känslorna, desto mer börjar det växa. Vad vattnar du i ditt liv? Hedrar du Gud genom att vad du vattnar i ditt känsloliv? Väljer du att saker som inte är bra för dig, som gör att du känner det på ett speciellt sätt? Vad tillåter Gud att komma in i ditt liv? Tillåter honom att komma och hjälpa dig med det du står i, dina känslor? Vi kan ta nästa. Nästa ord är sen hela din själ. Och det är också ett stort begrepp kan man säga. Hjärta och hela din själ. Det är också ganska liknande. Och det är också det vad som är insidan. Och man brukar ibland kalla det här för jaget. Vem den du är, din identitet. Din inre människa. Vem är du som du visar dig själv som? Man kan välja att men jag är, och sen finns det många olika ismer. Och man kan följa det ganska blint. Och man kan även förtränga sina känslor, men jag är inte på det sättet. Nej, men det är strunt, jag är så. Man också kan förtränga sitt förstånd. Att man kan säga, men jag är på det sättet. Även om allt logiskt säger det är fel, så kan man nog köra på det. Vem är jag? Och det handlar om att hedra egentligen Gud med den du är, din identitet. Vem visar du dig själv som? Vad är din utåtstående bild? Vad är din fasad? Hur hedrar man Gud på det sättet? Säga, det här är jag. Här finns det lite ödmjukhet. Den här bilden, för en del är den verklighet man tror sig vara mycket bättre än man är egentligen. Och det kan vara också motsats. Att man förstår inte att man verkligen är det här. Att vara men ödmjuk, kunna säga men det här är jag. Och våga visa sin bräcklighet, sin skörhet, sin svaghet. Att inte bara säga men ja, jag är kristen, allt fungerar perfekt. Det kan hända ibland. Men att kunna visa den ni verkligen är. Att hedra Gud på det sättet. Att vara sann. Visa det inför människor. Men det här är faktiskt jag. Att vi ska älska Gud med hela vår varelse. Med allt vi visar också. Både inne och utåt. Att vi också vara tacksamma. För att vi är det vi är. Men man kan tänka så här att låt identitet ära Gud. Vad har vi för någonting som vi bär på sig? Men det säger jag här. Låt oss älska Gud av hela våran själ. Så. Vi ska ära Gud, älska Gud med hela vårt hjärta, med hela vår själ, men också hela vårt förstånd. Man skulle säga att det här handlar om också våra tankar. Sätet där våra tankar finns på. Vårt sinne, kan man säga. Vårt intellekt. Hur vi tänker ut, vår logiska tankarna. På grekiska finns det dianonia, heter det. Och det här är också någonting vi bör ta med. Våra känslor, också identitet, men också våra förstånd. Med våra tankar. Att vi ärar Gud med våra tankar. Vi älskar honom på att göra det på ett bra sätt. Och ibland är ju våra tankar så här. upp och ner, hit och dit. Men man kan likna det också, man tänker på kring våra känslor. Vad matar vi vårt sinne med? Vad matar vi våra tankar med? Vad väljer vi att lägga vår tid på? Kring det här intellekt, våra tankar. Jag säger inte att vi gör fel eller rätt, för vi är olika. Men det är också, om Gud säger till någonting, men det här har du matat fel. Sluta med det, så lyssna på honom. För han vill hjälpa oss hitta rätt väg. Men Gud har också gett oss en gåva att tänka logiskt. Och det är som en slags helhet. Vi behöver våra känslor som vi har motivation till att göra. Men också våra tankar som säger, men hur vi ska tänka och göra. Sen finns det i det här också en sak att Gud vill förändra vårt förstånd. Så vi också tar med det övernaturliga. När logiken inte räcker till. Men Gud säger att det är möjligt. Han vill förändra så att vi förstår i vår hjärna också att men Gud kan göra under. Gud är med mig även om det är jobbigt. Så när våra tankar säger en sak och våra känslor säger en sak. Vi har med att men jag är med. Är mycket större än den du är. Så vi kan ju fastna i våra känslor. Vi kan fastna i våran logiska tänkande. Vi behöver en helhet. Och det är egentligen, han pratar om att du ska älska Gud. Det handlar om att älska Gud med allt du är. Det finns inget undantag helt enkelt. I 5 Mose pratar man också med hela din kraft. Att, ja, med allt du är. Att utifrån ditt inre också gör allt du gör utifrån ska ära Gud. Vi kan ta nästa. Den fortsätter sen att säga att du ska älska din nästa som dig själv. Och det han säger också, det här ordet för älska är agape, kärleken. Du ska älska din nästa med den ovillkorliga kärleken från Gud. Oavsett sammanhang, oavsett vad du har gjort, ska du älska den som är din nästa. Det är ju inte något lätt att göra. Vi ska älska Gud med den kärleken, han älskar oss. Sen ska vi också älska varandra med den kärleken. Och det är en sak att veta att älska Gud är inte något statiskt. Något vi drar oss undan och bara är någonstans. Det går inte. För Guds kärlek är så mycket större. Och den överflödar. Och den ger vidare. Så man ska vara med att ibland är det bra att dra oss undan och vara med Gud. Men det är en kort stund, för du kommer inte att kunna klara det själv om inte du ger vidare. Det är inte bra för dig. Den är inte statisk, men den är ständig rörelse. Den ger vidare mer och mer, för den kommer och fyller på och sen måste du få ut det på något sätt. Det är så vi lever bra liv. Den behöver ett slags utlopp. Samma sak i en församling här, att vi behöver varandra. Vi kan älska Gud och sen ger vi vidare till varandra på olika sätt. Det är både genom handling, att vi gör det på att vi ger genom olika saker. Men det kan också att vara att vi är vår, ja, den vi är, visa på vem Gud är. Och ge vidare. Jag har märkt ibland när man pratar med människor som är ärliga sagt ibland, men du är så mycket frid i dig. Varför då? Att våga fråga, men ja, hur kan du vara så lugn även om det sker det här i ditt liv? Så här? Att man med sitt liv också kan visa på den här tryggheten i Gud till andra människor. Och då kan vi också våga säga, ja, det är faktiskt så att jag tror på Gud. Var det en sån tillfälle under begravningen för några veckor sedan, förra veckan. När min farbror som inte är troende kom till min mamma och sa, men jag förundrar sig att ni har den här tryggheten. Det har inte jag. Mamma sa, men det kan du få. Så här. Och att kunna ge vidare någonting som man har. Men vi ska gå tillbaka nästa bild också. Sen är det ju inte det här bara att du ska älska dig nästa som dig själv.
Vi ska älska Gud uppåt, utåt men också inåt. Det är en bra kombo kan man säga. Och det är samma agape kärlek vi ska älska oss själva med. Den här kärleken som oförhållbarsamt, oavsett omständighet, ska vi älska oss själva. Det är inte alltid lätt när vi ser på oss själva. Men det är också en resa med Gud att vi ska se på oss själva som han ser på oss. Och när vi ser när han ser på oss så kommer våran bild att förändras. Helt enkelt. Jag hade en fråga på bibelstudiet nu senast i torsdags. Men det var någonting om, om vi vet det här om Gud, hur kommer det påverka vår vardag? Att Gud älskar oss. Om vi vet att Gud älskar oss oförhållbarsamt och han finns där för oss, hur kommer det att påverka mitt inre liv? Hur kommer det påverka det ut andra människor? Och där handlar det också om att vi börjar ta hand om vår kropp. Ta hand om oss själva. Det finns ju en fara i det här också att vi bara tänker på oss själva som ett dike. Vi bara fokuserar på oss själva. Och så finns det en annan dike som att vi bara älskar andra människor. Vi älskar inte oss själva. Vi är slut på oss själva det. Och vi är själviska på det sättet. Vi behöver en kombo där vi älskar oss själva. Men vi ska älska andra. Både ger och tar kontinuerligt. Vi kan testa bilden här. För det handlar egentligen om relationer alltihop. Vår relation med Gud. Uppåt. Vår relation med Gud inåt. Vår relation med Gud utåt. Det är som en helhet. Och han säger det här. På dessa bud hänger hela lagen och profeterna. Och han säger till fariserna att egentligen allt ni baserar er tro på är det grunden. Älska Gud först. Sen kan de älska varandra och älska dig själv. Jag vet inte hur du har det i ditt liv idag. Men jag vet att Gud vill finnas till för dig i alla områden. Han vill hjälpa dig att älska Gud med hela ditt liv. Han vill också älska dig själv med samma bild som han har. Och han vill också älska din omgivning, dina nästa med samma kärlek som Gud har. Oförhållbarsamt. Och ibland är det så att vi behöver gå till Gud och säga, men hjälp mig. Jag misslyckas. Jag klarar inte av det själv. Och det här är ju hela tanken också. Att vi inte ska klara av det själv. För de här buden i Gamla Testamentet, som är taget från Gamla Testamentet, var ju att visa på att du klarar inte det här själv. Du behöver Gud. Och Jesus kom för att ge oss svaret. Han ska hjälpa oss med det här. Så det är inte att vi måste vara på det sättet. För att jag måste klara av det. Det är aldrig tanken. Men med Guds hjälp kan det bli bättre. Han kan föra dig närmare. Han kan hjälpa dig med alla de här områdena i ditt liv. Och det själva, det är grunden vad vi tror på också. Vi älskar Gud, älskar våra nästa och älskar oss själva. Om vi har det flödet i våra liv, då mår vi bra. Och vi kan alltid må bättre med Guds hjälp. Låt oss be. Tack Gud för att du älskar oss och alltid älskar oss. Att du med din agape kärlek, din kärlek som bryr om oss oavsett vad vi har gjort, omständigheter, finns för oss. Hjälp oss också älska dig med samma kärlek. Och att älska oss själva med den kärleken. Och att kunna se på oss själva hur du ser på oss. Men också att du älskar vår nästa på samma sätt. Att vi kan älska vår omgivning med den kärlek du har gett oss. Hjälp oss, Herre. För vi alla misslyckas på det här området att älska. Och jag ber att du ska hjälpa oss att kunna älska varandra. Hjälp oss att älska oss själva, Herre. Hjälp oss att älska dig. Och jag ber också att du ska ge oss en relation med dig. Att vi har en djupare relation med dig. Så att vi kan förstå vem du är. Att du är att vår mästare, att du finns där. Du är den person som vi kan komma till oavsett vad. Att du tycker om oss. Du finns där för oss. Du har goda tankar om oss. Jag ber för alla här också. Du ser vilken situation vi kommer oss, var vi befinner oss. Vi ska styrka oss, ge oss kraft. Och att du också möter oss med din kärlek, Herre. För när vi möter din kärlek så kommer vi förändras. Vi kommer förvandlas. Och jag ber om din, att vi får möta din här, den kärleken du har. Den här gapekärleken som fullständigt överrumplar oss i våra liv. Jag ber om det här i Jesu namn. Amen. Vi kommer ha så här att vi kommer att ta en stund där vi, Nils kommer att spela. Och det kommer att komma på skärmarna. Och det är också en stund där vi får sitta och fundera på det vi har hört.
Är det någon som vill berätta någonting eller dela något, något bönämne eller något tacksägelseämne, vittnesbörd, så finns det möjlighet.
Jag och delar av familjen tittade på en film igår kväll. Och film kan man ju titta på av olika anledningar, att man vill bli underhållen. Att det ska vara spännande, roligt, romantiskt och allt vad det nu är för någonting. Men den här filmen tog mig. Och det är inte ofta filmer tar mig. Att jag blir gripen, alltså att de sitter kvar så som den här filmen gjorde. Och jag är lite sen av mig, så ni har säkert sett den här redan. Men det var Jesus Revolution som vi såg. Och det var, alltså den är så bra. Och den handlar om precis det jag känner att vi behöver göra. Det handlar alltså om Jesusrörelsen i USA, där Gud startade en helt fantastisk väckelse bland hippisarna. Och den väckelsen startade med en pastorsdotter som satt och halvsov på sin pappas gudstjänster. Och så möter hon en man som hon bjuder in i hemmet. Och sitter och pratar med hela natten. Och sen morgonen efter så berättar hon för sin pappa. Och han blir, naturligtvis helt, ja, jag vet inte vad jag ska säga, han tycker det är fruktansvärt. Men lyssna bara, säger hon. Och så börjar den här mannen prata. Och så blir pastorn gripen. Och sen fortsätter det. Och församlingen är ju en sån här liten halvsovande kanske församling som... ja, där det inte passar sig att komma barfota. Där det inte passar sig att komma drogpåverkad. Och de styrelsen går på den här pastorn efteråt och säger, men såg du inte att han var barfota? Såg du inte att de fläckade ner våran matta? Och han sa, nej, så fruktansvärt. Rädda mattan! Alltså det blev så, det var så, och när Gud sätter igång den här väckelsen så kan ingenting stoppa den. Och plötsligt så är kyrkan översvämmad av långhåriga, barfota, drogpåverkade hippies som får möta Jesus. Och jag tror att så länge vi är rädda för att fläcka ner mattan så blir det ingen väckelse. Jag tror vi måste våga gå utanför våra egna ramar. Våga och lyssna på dem som kanske inte vi är vana att lyssna på. Öppna dörrarna för 2000-talets hippies. Det är inte farligt med det annorlunda. Gud väntar på att vi ska våga. Gud väntar på fläckar på mattan. Och det roliga var att pastorn, han tog ändå fasta på de här personerna. Så nästa söndag, då satt pastorn i dörröppningen med en balja och en trasa och tvättade alla hippies fötter och sa välkomna in i kyrkan. Ja. Det är värt, ja. Nej, det grep mig och det har fortsatt att gripa mig, den här filmen. Och jag hoppas att den griper er också. Se den, den är fantastisk, skulle jag vilja säga. Dagens filmtips, det trodde ni inte att ni skulle få idag.
Tack så mycket.
Och jag satt och tänkte här på, lite på min första tid. Det var ganska länge sedan jag blev frälst. Men det är ju så att var och en har en ryggsäck som finns där. Man kommer liksom, kanske från förhållanden som inte har varit så bra. Och det är inte för att tycka synd om mig som jag säger det här. Utan det är ju bara så. Vi har en ryggsäck med oss. Och det som jag upplevde när jag kom till den här församlingen då på, och då låg den på Åsgatan. Det första som jag upplevde, det var kärlek. Och Gud berörde mig så. Jag blev hembjuden till en familj. Och ja, jag brukar faktiskt påminna den här mannen om det när jag träffar honom. Vet du, det talar så mycket att ni bjöd hem mig. Liksom. Och det var väl inte så mycket med det. Liksom. Jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. Så. Men jag kommer ihåg den kärlek som jag fick möta. Bara liksom att få sitta där med dem. Så. Och min frälsning, det var... Jag kom ifrån ett hem som ja, det var mycket att det var prestationer som skulle gälla. Liksom, och upplevde inte så mycket kärlek i det. Så. Men första mötet i Pingkyrkan, då sjöng de om Jesus. Och, eller om det var andra, jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan. Men det var som fördämningarna bara brast. Den är Jesus. Och han har ju verkligen visat vilket värde han ser i var och en av oss. Genom sin död på korset. Han säger så här, han älskar dig. Han älskar dig så mycket. Han har visat sitt värde. Han var inte tvungen att gå den vägen. Men han gjorde det. för dig och mig. Så Gud välsigna oss. Tack så mycket.
Tack så mycket. Jag vill också bara tacka för all hjälp vi fick när samma med min pappa gick bort. Det var hon som jag åkte iväg några dagar och det fanns de som kom hem till Kristina och hjälpte. Så tack så mycket för er kärlek i praktiken. Nu ska vi snart läsa välsignelsen här. Vi kan be först när vi läser det. Ja, du vill kom. Ja. Och tack Herre för att vi får samlas här som dina bröder och syskar. Och vi får älska varandra på sätt vi behöver. Och tack för att vi har delat här. Och jag också speciellt lägga fram oss här inför dig. Du vet vad som pågår i hennes liv här. Och vi vet att du möter henne med din kärlek och din kraft Herre. Din uppståndelsekraft som ger liv Herre. Och vi ber om liv i hennes dotters kropp Herre. Vi ber att du möter henne nu i Jesu namn. Så ber vi också för veckan som kommer att du ska vara med oss där vi står. Hjälp oss vara, visa dig de vi möter. Be om det i Jesu namn. Amen.